välkommen till ett nytt avsnitt av God Ton. Och som ni förmodligen hör så har vi helt nya mikrofoner och fått professionell hjälp med att få till ljudet.
Ja, han är ju, han som vi fick hjälp av, han är ju om möjligt nördigare kring tekniken än vad du är.
Ja, men det var faktiskt jävligt, vi satt faktiskt igår till 12 på natten och bara tweakade de sista inställningarna för att få det här att låta helt perfekt. Jag trodde jag kunde vara liksom nitisk ibland, men det där var ju helt sjukt med hur perfekt han kan få till ljudet.
Mm. Men man märker verkligen att han är ett proffs. Han jobbar ju med det där, och det var ju även när vi lyssnade på andra poddar för att ha liksom en slags referenspunkt. Ja. Så hörde han ju saker som man själv inte hör. Alltså det var ju som att liksom,
det var
så här...
jättekul att få honom att lyssna på stora poddar och såga ljudet. Ja. Det är faktiskt,
ja.
Men vi har faktiskt arbetat med målbilden att det här ska låta som Sveriges Radio.
Ja.
Så det ska vara lite radio
minus vänsterpropaganda.
Nej, exakt. Men själva ljudbilden ska vara lik Sveriges Radio.
Får hoppas att vi lyckas. Är du bekant med Mind Control? Vad det är för någonting?
Spelet?
Nej. Det finns ett spel som heter Mind Control.
Ja, det finns ett spel som heter det.
Aha.
Men nej.
Alltså det är, många använder det som att det är en synonym till hjärntvätt. Men jag har förstått det som att det är en viss skillnad mellan att hjärntvätta någon och att använda sig av Mind Control. Alltså hjärntvätt tar främst sikte på när ens fiender eller meningsmotståndare med tvång manipulerar den till att liksom tycka och tänka saker. Så hjärntvätt kan vara typ att du blir tillfångatagen och så får du kolla på kommunistisk propaganda i 100 år och så blir du kommunist av det.
Ja, är inte det typ en av de här serierna, vad heter de?
Homeland.
Homeland handlar väl typ om det, eller?
Mm, exakt. Så Brody heter han väl.
Mm.
Han har ju då blivit hjärntvättad. Eftersom att han ju var en amerikansk soldat, blev tagen av jihadister och sen så blev han då där omvänd genom hjärntvätt. Men mind control, det handlar om att alltså när du utsätts för det så är du är omedveten om att det sker. Alltså Brody visste ju att han var tillfångatagen liksom. Så mind control är ett system av influenser som ruckar på ens liksom identitära kärna, alltså ens värderingar, ens preferenser, liksom beslut, beteenden, allt sånt där påverkas så till en grad att man lämnar sin egen identitet och träder in i en ny pseudoidentitet. Och det här används då av sekter. Alltså effekten blir att man sprider det här liksom som ringar på vattnet, eftersom att i sin nya pseudoidentitet så påverkar man andra i samma riktning. Så det blir liksom ens vänner som påverkar den. Och därför finns det den här omedvetenheten. Och de här pseudoindividerna, om man säger så, de liksom bekräftar varandras nya identiteter. Men det är ingen som riktigt har överblick över vad som sker. Det är mind control liksom. Och det finns...
Ja, alltså det är inte något så här fourth dimensional quantum healing att man styr människor med hjälp av sin hjärna.
Nej, men det kan ju vara en agenda som ligger i bakgrunden. Det är absolut inte den här fourth dimensional trams. Men det kan vara en agenda som ligger i bakgrunden. Alltså typ L. Ron Hubbard kanske hade en agenda från början liksom när han skapade scientologerna.
Ja,
men det är inte nödvändigtvis så att varje scientolog har en given agenda, utan den personen kan ju vara övertygad om att det här är den rätta vägen. Och sen så liksom, men så påverkar den personen andra personer och så blir det liksom ringar på vattnet.
Okay.
Ja.
Så opinionsbildning de facto?
Ja, fast i någon slags destruktiv mening.
Ja.
Alltså att du, just eftersom att du försvinner ju ifrån din förra identitet och träder in i en annan. Liksom. Och det finns organisationer som jobbar med att hjälpa människor till att lämna den här typen av... Ja, men sekter brukar man ju kalla det för. Men sekter, det är också någonting som definierats olika genom åren. Men liksom, alltså så här, den här typen av samlingar av destruktiva beteenden där människor bara blir andra än vad de är från början. Och en sån organisation, det är en stiftelse som heter FRI.
Och de hjälper då typ gymbros som har hamnat i en destruktiv cykel och att de bara triggar varandra. Ja. I grund och botten har satts ett, liksom, ett ondskefullt syfte och tjäna pengar. Men de här gymbrosen triggar varandra och bara blir större och större och större. Och
ja, så, precis.
Så börjar man bli douchebag vid squat racket då, för du ska curla där och någon står och kör ben och så alfar ut den och massa såna här saker.
Ja, när jag gått,
det är ju ett sektbeteende då.
Ja, när det har gått så långt, ja, då kan man behöva avprogrammering från FRI. Ja. Och vad som då skulle hända, alltså det, avprogrammering, det är så här upplysande samtal som man då har med, ofta då med före detta medlemmar i en sån här destruktiv rörelse. Så då är det väl någon gammal så här gammal gymbro som sitter ner och pratar med dig då. Och de här sådana samtal, de kan hålla på i flera år om det behövs, beroende på hur komplicerat ärendet är och sådär. Och de här samtalen, de baseras på att man liksom, med fakta om rörelsen och idéerna, ska man liksom blottlägga hur orimlig den rörelsen är. Och man försöker också häva den här skräcken som ofta finns om att tänka självständiga tankar. Så man försöker då i samtalen ha en stor respekt för den här individens situation och försöker att ändå förklara att någon annan ditintills har liksom genom indoktrinering bestämt vad den här personen ska tänka och säga. Det är så då avprogrammering går till. Och jag är ju inte tidigare medlem i någon sekt eller sådär. Och den här podden har vissa begränsningar, så vi kan inte hålla på i flera år med just det här. Men jag tänker ändå att det här avsnittet skulle kunna ha till syfte att vara ett sånt där avprogrammeringssamtal. Som omfattar då den här mind-controllen som jag menar genomsyrar samhället just nu. Jag pratar då om sekten kring Greta. Så jag vill egentligen rikta mig till dem som är mitt i denna mind control som då liksom ska ta sig ur det här.
Ja.
Och det här ska nu inte missuppfattas. Det finns två återkommande missuppfattningar kring den här typen av samtal. Den ena missuppfattningen är att när man kritiserar rörelsen runt Greta så tror folk att man hatar Greta personligen. Och så är inte fallet. Jag är väldigt imponerad av Greta och vad hon har åstadkommit i så ung ålder och sådär.
Men vänta, så om man inte gillar om man ogillar Westboro Baptist Church, betyder det att man hatar Jesus?
Ja, men
det är logiken, va?
Nej, men det skulle väl i sånt fall vara att man hatar den prästen, och det är väl i och för sig lättare att göra. Men sen så, den andra missuppfattningen är också att man, när man kritiserar rörelsen kring Greta så tror folk att man är klimathotsförnekare, och det stämmer inte heller. Utan, alltså jag ska inte ge mig in i den här klimatpolitiska debatten, men jag kan bara kort säga att jag är av uppfattningen att det finns en befogad oro för klimatets utveckling, och då menar inte jag bara att det finns liksom, alltså så här, i form av naturliga svängningar i temperatur, utan jag menar att det finns mycket som tyder på att människan har påverkat klimatet destruktivt, och därför är det liksom, även om det inte finns konsensus runt hur mycket människan har påverkat, så menar jag att det finns, att det är motiverat att minska våra utsläpp av växthusgaser. Men där stannar jag. Jag kommer inte göra någon ytterligare utläggning om själva klimatpolitiken.
Mm.
Utan jag vill egentligen bara prata om den här sekten och den mind-controllen som vi kan se. Och precis som då vid avprogrammering så tänkte jag lyfta några exempel som visar på hur orimlig den här rörelsen är. Med förhoppningen om att det kanske finns någon där ute som lyssnar som kanske blir avprogrammerad av det då. Tre exempel har jag. Första, riksdagsordningen heter den lagen som reglerar riksdagsarbetet. Och i 6:e kapitlet kan man läsa om arbetet i kammaren.
Mm.
I 15:e paragrafen i 6:e kapitlet, där fastställs att varje ledamot och statsråd får yttra sig i kammaren. Och då är det liksom om saker som är under behandling och sådär. Men jag har läst den här paragrafen ett antal gånger och ingenstans ser jag Gretas namn. Det står inte varje ledamot, varje statsråd och Greta får yttra sig i riksdagskammaren. Liksom. Men Ändå gick Miljöpartiets gruppledare Janine Alm Eriksson för en tid sedan ut med ett utspel om att Greta skulle få tala i kammaren. Har du hört detta?
Ja, och så har de fått pitchen att då bara Greta ska tala i riksdagen.
Mm.
Och så här, jättemånga talar i riksdagen.
Mm.
För det är massor av rum och seminarier och sånt. Jag vet, Abu Rad, han den här salafisten, imamen som Säpo nu gripit för att utvisa honom.
Mm.
Den här jävla imamen.
Ja.
Ja. Han har pratat i riksdagen.
Mm.
Han blev inbjuden på ett seminarium om som handlar om just om våldsbejakning och jag tror det var varken hora eller kuvad som hade bjudit in honom, hederskultur. Hade bjudit in honom som någon form av motpart liksom. Så han har ju talat i riksdagen. Massor av tjommar har talat i riksdagen.
Visst.
Men man talar alltså inte i kammaren.
Nej.
Man håller inte bara generella tal i kammaren. Utan Nej. Det är ju... Den enda som håller ett generellt tal i kammaren är kungen.
Mm.
När han öppnar riksdagen.
Mm.
Det är den enda gången.
Och även om man skulle bortse från min lite sådär formalistiska hållning kring riksdagsordningen. Att jag liksom läser då... riksdagsledamöter och statsråd bara då, och att, liksom att Greta finns inte där, därför ska hon inte få tala.
Mm.
Även om man skulle vara lite mjukare i kanten, så blir liksom följdfrågan, varför ska hon prata i kammaren? Alltså, även om man kan göra ett undantag, eller om jag har uppfattat liksom lagrummet fel, att man kan göra undantag, varför i helvete ska hon prata i kammaren? Precis som du säger, det går alldeles utmärkt att prata i något av de andra rummen, men just att hon ska prata i kammaren. Och jag kan inte begripa att Miljöpartiet, de vill ju alltså öppna upp för den här situationen.
Mm.
Men det skulle ju, det är så jävla enögt, för grejen är så här, det skulle ju då, de resonerar så här, miljörörelsen är viktig, Greta är en viktig person i miljörörelsen, därför vill de att Greta ska prata i kammaren.
Mm.
Men det skapar ju en praxis som liksom inte bara rör Miljöpartiet rimligtvis. Vilka vill Sverigedemokraterna bjuda in som talare i kammaren? Och så här, KD har någon väckelsepräst från USA, eller vänstern vill bjuda in Maduro liksom. Alltså det blir ju en praxis att då är det fritt fram för alla att bjuda in.
Ja, men jag tycker de som, apropå de här barnkändisarna som bara exploderar och blir barnkändisar och sen på grund av någon åsikt. Om vi kommer ihåg Anton Avele, bevara oss från gatuvåldet-rörelsen.
Yeah.
Han drog ju 15 000 pers på Kungsträdgården eller vad det var.
Mm.
Eller det var, jag vet inte om det var 15 000, men det var tusentals människor.
Mm.
I paritet med liksom, Greta utanför riksdagen. Liksom.
Ja, fast hon har nog fler. Jo, det var fan med fler.
Var det?
Ja, men det var typ det dubbla alltså.
Typ 30 000?
Ja, eller minst under 20.
Okej, okay. Jag vet inte vad den här mätningen går. Liksom, bara, men det är, 15 000 är inte illa, det är en stor rörelse.
Ja, visst.
Så att säga, vad han gjorde var att han var 16 bast, han kandiderade till riksdagen för att få tala i riksdagen.
Just det.
Och han kom in.
Ja.
Och Greta får ju väl också då kandidera till riksdagen om hon vill prata i riksdagen.
Mm. Sen så är det ju så här...
Eller inte i riksdagen, i kammaren. I riksdagen kan du ju prata imorgon.
Ja.
Jag skrev det till Miljöpartiet.
Mm.
Jag bara, men varför bjuder ni inte bara in henne till en av seminarierummen eller första kammarsalen eller något sånt? Om ni inte vet hur man bokar kan jag hjälpa till. Jag kan vara medvärd, skrev jag.
Mm.
Jag kan bjuda in Greta så kan jag lyssna på henne.
Nej, men exakt. Alltså, och jag tror lite att det nästan är så att de vill få nej.
Alltså... Det är klart de vill få ett nej.
Mm.
De vill ju... Den gamla politiska etablissemanget med moderata talmannen stoppar klimatgreta.
Mm. Men det jag tänker då runt alltså den här företeelsen då. Förra veckan så pratade jag om att människor har svårt att se sig själva utifrån. Men det här tycker jag är... Alltså de som ingår i den här rörelsen, de har svårt att se rörelsen utifrån. Alltså det här är så jävla absurt att hon ska stå i kammaren.
Mm.
Att man måste kunna se det utifrån. Men de är förblindade av det. Och kanske så står inte det exemplet själv tillräckligt. Jag tror inte man är avprogrammerad av bara det. Men för mig, i min bok så är det här helt absurt. Men jag har fler exempel. Det andra då. Inom arvsrätten så brukar man prata om att ett testamente är en persons yttersta vilja. Och det är testatorn, alltså den som då har upprättat testamentet. Det är den personens yttersta vilja som kommer till uttryck i testamentet. Och när man läser testamenten, då har man utgångspunkten, alltså ordalydelsen. Man ska alltid utgå från ordalydelsen för att förstå vad som sägs, helt enkelt. Och det är först när den då inte ger svar på eventuella frågor, då går man vidare till någonting som kallas för viljeprincipen, som då handlar om att ja, testamentet ges den innebörd som överensstämmer med testatorns yttersta vilja, eller vad man kan tro är den personens verkliga vilja, eller vad den personens verkliga vilja. Inom juridiken så pratar man också om rekvisit, vilket man kan säga är som villkor i lagar eller lagrum. Och ett testamente är ju inte ett lagrum, men metoden som man arbetar med rekvisit, den är ändå så här språkligt relevant för det här. Det finns kumulativa och alternativa rekvisit. Om rekvisiten är kumulativa så måste alla uppräknade rekvisit vara uppfyllda för att det här lagrummet ska tillämpas.
Och det är programmeringens motsvarighet till AND.
Ja, och det är exakt vad det är. Inte bara motsvarighet, utan det är bara på svenska. För det är precis så det är uppbyggt i juridisk text. Alltså man använder sig av och.
Ja.
Så att när det är, om man räknar upp A, B, C och D, då måste allting vara uppfyllt, A till och med D.
Mm.
Men om det är eller, då är det alternativa rekvisit.
Or,
ja, och det är då eller, precis. Yes. Ja, men det är bakgrundet. Bakgrundet?
Mediet.
Ja, men det är bakhuvudet, tänkte jag, att vi skulle försöka begripa ett testamente ihop. Det börjar med orden: jag undertecknad Alfred Bernard Nobel förklarar härmed efter moget betänkande min yttersta vilja i avseende och den egendom jag vid min död kan efterlämna vara följande. Och sen kommer en uppräkning med en massa personer som ska få massa deg. Men när alla de har liksom fått sina pengar, så önskade då Alfred Nobel att återstående pengar skulle läggas på värdepapper som skulle bilda en fond, och räntan från den fonden skulle ge prispengar till olika människor som har olika bedrifter. Och det är här då jag skulle vilja få lite hjälp ifrån dig. Först inleder han med orden: utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna året hava gjort mänsklighetens största nytta. Och sen förklarar han att pengarna ska delas lika i 5 delar. En av de 5 delarna formulerar han då så här: och en del åt den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Det här är då testamentet som uttrycker Alfred Nobels yttersta vilja. Och som sagt så ska man ju utgå från ordalydelsen.
Ja.
Har jag, enligt din bedömning, förstått ordalydelsen rätt om jag säger att det är som att det är 3 delar, eller då rekvisit, som han räknar upp här för att man ska vinna det här fredspriset som han pratar om? Och eftersom att de delarna är för liksom uppdelade med och emellan,
ja,
så är de ju kumulativa,
ja,
vilket betyder då att den som vinner priset måste ha uppfyllt alla delar.
Mm.
Och de 3 delarna är: 1. Förbrödra folket. 2. Avskaffa eller minska stående arméer. 3. Bilda och sprida fredskongresser.
Ja.
Delar du min uppfattning? Är det här vad Alfred Nobel,
ja, det låter
ville?
Så.
Ja, men vad bra. För att det är ju nämligen så då att Greta är nominerad till fredspriset. Och då tänkte jag vilja gå igenom de här 3 delarna och fundera över om hon är en lämplig person att vinna det här priset eller att vara nominerad.
Ja.
Så första delen är förbröda folket. Vad tycker du? Har hon förbrödrat folket?
Man skulle kunna säga det.
Mm.
Liksom, hon har ju väckt ont blod hos vissa uppenbarligen, men hon har ju också skapat en rörelse som liksom, där det är massor av olika länder gemensamt propagerar för samma sak.
Mm.
Oklart vad, men det är samma sak.
Mm. Nej, men jag tycker att det här kriteriet är uppfyllt. Mm. Alltså, jag skulle väl i och för sig kanske inte säga att hon har... nu kanske petitessen, men skapat rörelsen. Hon har ju jackat in i en redan befintlig rörelse. Men hon har ändå blivit...
hon har ju skapat det.
Nej, men det hon
hennes mediala personlighet har väl skapat det.
Hon är ju blivit en symbol för rörelsen, mm, skulle jag säga. Alltså, det är ju miljörörelsen som nu har fått något annat namn.
Ja, men jag tänker den här klimatstrejkarna.
Mm.
De här skolstrejkarna är det ju hon som
har... Vad är den heter? Friday for Future.
Ja, något sånt. Det har ju hon ju definitivt...
Ja, men jag skulle ändå säga att hon har definitivt förbrödrat enorma mängder människor.
Ja.
Mm, då är vi på nästa punkt då. Avskaffa stående arméer.
Ja, det är lite sämre på det tror jag.
Mm, eller har hon minskat stående arméer åtminstone?
Ja, nej. Det tror jag inte.
Jag skulle säga att det inte ens är nära.
Alltså, jag tänker, folk har ju strejkat från skolan. Mm. Det gör de ännu mer... okunnigare, och då har militären inte lika bra folk att rekrytera.
Ja, jag skulle säga
att är väldigt kreativ här i min tolkning.
Här skulle jag säga att det faller alltså. Mm. Och eftersom att det är kumulativa rekvisit så behöver jag egentligen inte läsa vidare.
Nej, jag vet.
Men vi kollar på trean också. Bilda och sprida fredskongresser. Känner du igen att hon har FN? Det var inte hon.
Ja, hon talade för FN.
Ja, men bildade hon FN? Nej.
Nej, men hon spred.
Spred hon FN?
Ja, det är ju definitivt. För på den här kongressen, i och för sig var det en klimatkongress.
Mm.
Men på den här kongressen, FN-kongressen, så var det var helt tomt. Folk hade gått hem och så. Och sen så höll hon sitt tal. Och SVT hade ju inte varit där och filmat det om hon inte höll sitt tal.
Mm.
Men nu var SVT där och filmade henne.
Okej, okay, vi ger henne den. Ja, okej, okay, så 2 av 3.
Ja, fast jag kände att jag motiverade liksom tvåan där ganska bra. Alltså.
Nej, jag håller inte med dig. Alltså. Ja. Jag är ledsen. Borde inte vara nominerad.
Ja, men du kanske tycker det.
Mm.
Men samtidigt är det här ett Nobelpriset i fredspriset, det är ju ett jävla skämt liksom.
Ja, men
alltså, Yasser Arafat har fått det. Obama har ju fått det.
Ja. Nej, det är
alltså, Obama fick det. Han hade knappt hunnit bli insvuren innan han fick fredspriset.
Jag vet, det är en skandal. Men det kan ju inte vara en fjärde kriterie här. Att du är lika liksom olämplig som någon av de tidigare vinnarna liksom. Alltså det är så här, hon har
inte... Norrmännen har fuckat upp det här priset.
Ja.
Nu får hon stå sitt kast. Att hon blir nominerad är ju väldigt skitsam. Vet du vilka har nomineringsrätt?
Men det är väl gissningsvis de som sitter i den här...
Nej. Kommittén. Riksdagsledamöter vet jag får nominera.
Men skämtar du med?
Nej.
Nominera mig.
Tycker du jag ska göra det?
Ja,
jag kan nominera dig.
Ja. Okej, tredje punkten då. I den här avprogrammeringstanken. EU-kommissionen, den brukar kallas för EUs motor. Och kommissionen då, den föreslår EU-lagar och ser till att... Alltså följer upp att medlemsländerna följer EUs lagar och sådär. Och kommissionen, den utses var femte år. Precis efter att Europaparlamentet har tillträtt. Och varje EU-land har en kommissionär. Och det är då regeringen som föreslår vem som den svenska EU-kommissionären ska vara. Och det är en ganska så gedigen process att tillsätta den här kommissionen. Det börjar med att EU-ländernas stats- och regeringschefer föreslår en ordförande för EU-kommissionen. Och sen så Europaparlamentet röstar om ordföranden. Sen väljer den tillträdande ordföranden övriga kommissionärer utifrån ländernas förslag, vilket då alltså är regeringens förslag. Och sen så godkänner Europeiska rådet ordförandens lista över kommissionärer. Och efter det frågas alla kommissionärerna ut av Europaparlamentets utskott. Och sen så röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som en helhet innan kommissionärerna slutligen då utses formellt av Europeiska rådet.
Ja. Yeah.
Det är sedvanligt komplicerat och krångligt som det alltid är i EU.
Ja. Yeah.
Men det är liksom inte, man kan ändå tänka sig att det är ju ett jävla nålsöga. Det är ju svårt att traggla sig igenom hela den här processen och bli EU-kommissionär helt enkelt.
Tycker du?
Ja, men det får man väl lov att säga.
Uh-huh.
Alltså det är ju inte vem som helst ändå. Det måste ju ändå vara några som säger ja och backar upp dig i detta.
Ja, det är väl att ingen säger nej.
Ja, men så kan det ju i och för sig vara. Men, och nu är det då, nu är det dags för ny kommission. Och först efter då att man har gjort Europaparlamentsvalet. Malin Björk, hon har synts lite här och var på affischer ihop med en snubbe från AFA. Vet du vem hon är? Hon är Vänsterpartiets toppnamn till Europaparlamentet.
Ja, just det. Mm.
De har ju en sköning från antifascistiska aktion med på, sitt, på sin valaffisch.
Just det. De, och de har ju vägrat backa från det, men nu har de sagt att de ska retuschera bilden. Men de har ju redan tryckt alla sina affischer, de sitter ju uppe.
Ja, nej men deras line of defense var ju typ... alltså vad fan sa de? Vi visste inte vem han var. Och sen så bara, ja, men man ser ju typ inte vad det står på tishan. Och och sen bara, okej, okay, vi retuscherar liksom. Ja, de har emot det. Men hon var med i en podcast som heter Det politiska spelet. Ja. Och så fick hon frågan om...
Vem... Det är den där lilla podcasten som Sveriges Radio har, va? Så mycket mindre än våran.
Det är ju faktiskt så. Vi är ju faktiskt större än vad den är, vilket är ju... Det ger ju mig en sån vattenskalle. Alltså det här headsetet, jag har svårt att få på mig det, för att jag har en sån jävla vattenskalle. Jag har ju letat alltså en schysst mössa i typ 10 års tid för jag har så jävla stor skalle. Och det blir fan inte bättre av att vi är större än det politiska spelet.
Episkt.
Men hon fick då frågan, hon Malin Björk, hon fick frågan om vem hon ville ha som Sveriges kommissionär. Så här lät det.
Vem tycker du ska bli Sveriges nästa EU-kommissionär?
Vet du vad, vi har inte lyft fram någon, men jag skulle vilja ha, liksom, det skulle bli väldigt... Greta Thunberg är ju för ung, då man får tydligen inte, är man 16 år så får man tydligen inte inneha det här uppdraget. Men annars så liksom, ja, jag lägger nog min röst på henne ändå. Alltså.
Det skulle känns bli, det... väldigt Star Wars att nej, man ska skulle... en 14-årig nej, senator. Jo, ja, nej, men jag, i Star Wars inte... var hon 14.
Eller lite Game of Thrones.
Ja, också. Det finns möjligheter till unga.
Men vet ni vad, det skulle ju bli mer verkstad alltså. Kan ni tänka er liksom? Då skulle
eller
bara,
mer tal.
Nej, de skulle behöva liksom samla sig där. Klimatnödläge, de skulle behöva liksom upp till bevis. Framtiden har ställt krav på
er. Vi hade ju Alice Bah Kuhnke här igår. Ja. Och hon var ganska tydlig med att hon inte tyckte man skulle kidnappa. Henne.
Absolut inte. Jag vill bara göra henne till EUs bara största makthavare. Det är okej. Okay. Jag litar på henne. Hon kommer köra det racet själv och det kommer hon fixa alldeles
hon
fint.
Så,
får jag gå och skjuta mig själv nu?
Greta är för ung, men ändå borde hon bli kommissionär. Så en 16-åring ska alltså... Ja, hon ska lägga fram förslag om EUs lagar och granska olika nationer som har agerat i strid med de här lagarna. Du vet de här jävla viterna som kommissionen kommer med. Så här, alltså du vet, kan bara liksom göra en nationbankrutt. Det ska, liksom, det ska Greta jobba med. Och hennes exakta citat var: jag vill bara göra henne till EUs största makthavare. Vad fan är det som pågår?
Jag men det alltså det här är ju det här uppvisar ju så himla många bara religiösa verkligen religiösa tendenser.
Ja visst.
Hela den här rörelsen.
Ja.
Och jag kan verkligen förstå Greta hon liksom hon engagerar sig för klimatet och hon har liksom hon har fått lite draghjälp. Men, liksom, så här. Men i slutändan så var det var en spännande grej. Det var en 16-åring, hon liksom satt tyst där och den här tomma blicken hon har också utanför riksdagen. Jag kan förstå att det blir en grej. Liksom. Mm. Och det blir på publicitet och så snowballar det. Och det är liksom, hon vore ju dum i huvudet om hon bara, nej men nu tycker jag det har gått för långt här. Men så, va? Varför ska hon, nej men fortsätt liksom.
Nej men hon är väl genuint övertygad. Alltså, ja. Hon har ju sitt budskap och vad fan, ja, varför ska hon dra sig ut?
Det är ett bra tal. Jag har sett folk tjäna mycket pengar på sämre tal. Eller till och med sprida politiska budskap på ännu sämre tal och ännu mindre konkretion och få spridning liksom. Så jag förstår ju henne, men hela den här religiösa taken alla tar runt henne. Det är ju det som är det konstiga, att inte att hon går och massa ungdomar känner sig entusiasmerade av henne. Det är att alla vuxna tappar fattningen inför henne.
Ja, alltså hon ska tala i riksdagen i strid med reglerna. Hon ska vinna Nobels fredspris i strid med testamentet. Hon ska bli kommissionär i strid med åldersgränsen. Det är helt sinnessjukt. Och alltså, de här tre sakerna tycker jag borde visa hur
absurd
hela... Hon har inte
bett om något av
nej,
det.
Nej. Nej, ja. Verkligen inte. Mm. Det här borde visa hur absurd hela den här rörelsen är. Och liksom, hur oroad man än är över klimatet, så tycker jag man borde se att rörelsen kring Greta har gått helt överstyr. Och nej då, inte kritik mot Greta, kritik mot idiotin i rörelsen. Och för de som ändå liksom sitter där och lyssnar och tycker att nej, men det här, det är väl inget absurt med det här, då kan man få samtalsstöd på 08-511-74204 som är journumret till FRI.
Har du hängt med i Skyttedalgate?
Nej, berätta.
Så Skyttedalgate är alltså, eller det är inte Skyttedal utan det är Fredrik Federley.
Ah, jo, ja, visst.
Även känd som Ursula.
Just det, just det.
För de som inte känner till så, Fredrik Federley, var det min första mandatperiod här, eller mandatperioden innan, så hade han ett alter ego som hette Ursula.
Mm.
Så han klädde upp sig i drag och sen så liksom hade han hemsläp med sig till riksdagshuset. Och när han blev så här konfronterad över typ så här, han hade typ bankat på dörren och tvingat någon jävla vakt att öppna dörren, och han hade inte sitt ID-kort med sig, utsminkad som Ursula. Då hade han skällt ut den här vakten eller någonting, och det hade blivit någon incident och det hade kommit ut i tidningen.
Men hur fan kan jag ha missat det?
Ja, det var ett tag sedan. Och då så fort det var så här, ja men ja, kontroversiellt, så han, det var inte jag, det var Ursula.
Ah, smart.
Mm.
Ja, men det är som den här Magnus Uggla-texten. Johnny Balle. Alltså han har ett alter ego som han sjunger om, att han skyller allting så här. Det var faktiskt Johnny Balle som sa, ja, jag lovar det är sant, det var inte jag. Har du inte hört den här?
Nej.
Okej, men vi måste spela upp ett kort klipp från den i nu då. Men det är ju precis det. Så han kan bara leva rövare och sen så bara, nej men det var bara Ursula som gjorde det nu igen liksom.
Och då undrar jag ju lite om Ursula är tillbaka. Det var ju länge sedan man fick se Ursula. Men nu så skrev Federley en debattartikel där han kritiserar då Sara Skyttedal och Kristdemokraterna särskilt för att ja, men inte kunna välja mellan demokrati och diktatur egentligen.
Mm.
Och det här tog ju ett jävla liv med tanke på att Centerpartiet styr alltså i hälften av landets kommuner tillsammans med Kristdemokraterna. Och nu så skriver man att de är någon form av protofascistisk diktatursträvanden hos Kristdemokraterna. Det är bara att folk kommer ihåg att Kristdemokraterna alltså, när det fanns en allians så var de alltså vänsterflanken i alliansen.
Hur menar du då?
Det här är de knypplande tanternas liksom kristna sosseparti. Det är basen av Kristdemokraterna, och redan nu åsiktsmässigt och vad de tycker och sånt. Så de bryr sig om välfärdsfrågor, barnomsorg, föräldraledighet och liksom Kristdemokraterna är de facto en förkortning. KD är ju inte på Kristdemokraterna. KD är ju en förkortning på kostnadsdrivande. Det är liksom, det här är välfärdspartiet. Okej? Okay? Och den här bild sätter man då som någon form av högerfascistiskt maktövertagande här.
Mm.
Då blev ju titeln på den här debattartikeln med KD att välja mellan demokrati och diktatur, eller liberala värderingar och diktaturfasoner. Och då gick Federley ut och så här, nej men nu var det här lite hårdraget. Nu tycker jag ju inte så här liksom. Men han skrev alltså explicit i artikeln, så rabblade han upp liksom massor av hemskheter som sker i Europa, och sen att KD inte klarar av att välja mellan liberala värderingar och diktaturfasoner.
Mm.
Det var citatet.
Mm.
Det är ju såklart extremt konstigt det här med att han plötsligt tar tillbaka det. Men det kan ju ha varit Ursula. Vi kan inte utesluta att det var Ursula. För några månader sedan så skrev Federley en debattartikel där han tyckte att det här hotet från högerpopulismen är kraftigt överdrivet.
Det är jävla intressant.
Och nu skriver han alltså en debattartikel där fundamenten där han skriver att fundamenten för demokratin håller på att undergrävas av högerpopulism.
Men är det någon slags centerpartistisk partilinje att man måste gå ut med att demokratin är hotad? Alltså det är, varenda jävel går ut med det.
Det är ju en retorik som helt jackar in i Socialdemokraternas strategi.
Det är ju exakt det som händer. Alltså, de har ju valt sidan.
Ja, Socialdemokraternas valstrategi har varit att man ska visa, så här, LO ska göra filmer där liksom Viktor Orbán och Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Och sen säga att nu ska vi ta tillbaka kontrollen från högerpopulistisk EU, bla bla bla. Och sen ska Stefan Löfven gå ut och prata om högerextremism, alltså när man pratar om Moderaterna och KD. Och så säger Stefan Löfven att det här är en folkomröstning. Kommer du ihåg att det var en folkomröstning om välfärden i senaste valet? Mm. Den här gången är det en folkomröstning om högerextremism. Det är ju vad det här valet handlar om.
Var står du där då?
Jag står ju självklart på högerextremismens sida här. Nämligen att jag är av den måttliga åsikten att liksom, borde få snusa här i Sverige. Och exempelvis att EU inte ska reglera liksom, vår arbetsrätt. Och sådana här högerextrema saker.
Fascistoida idéer.
Ja, exempelvis att vi inte ska ha statliga filter för, på internet på memes och allmänna bilder som vill sprida. Alltså du vet sådana här riktiga fasciståsikter. Så jag har redan valt den sidan där. Men intressant blir ju också vad omvärldens reaktion har blivit på det här. DN har ju självklart gått ut och spridit, tagit sida att det är Fedley, stackars Fedley som det är Sara Skyttebas. Och sen, men det intressanta var i Sveriges Radio som hade bjudit in Johan Ingerö och Fredrik Fedley att diskutera det här.
Jag hörde det här i morse.
Gör du det?
Ja, eller bara en liten bit av det, precis slutet.
Ja, och det var så jävla bra att jag vill spela upp det.
Ja, det är fan värt det.
Ska man vara en del av det här eller kommer man ta avstånd från det? Kommer man kämpa för de här rättigheterna eller kommer man kämpa emot dem? Det, kan man inte se den värderingskampen?
Vilken sakfråga tänker du på?
Ja, men vi har haft abortfrågorna. Vi har hatmöten i
kolonier. Du vet mycket väl, Fredrik Federley, att när det gäller aborter så röstar vi emot sånt på EU-nivå därför att vi inte tycker att det är en EU-fråga. Om det skulle vara en EU-fråga, då måste alltså Sverige kompromissa med Malta om abortpolitik. Vi står upp för den svenska abortlagstiftningen. Gör man det så är det oerhört dumt att kompromissa med Malta. Men ska jag tolka det då som att du och Centerpartiet tycker att vi ska ha överstatlig abortpolitik och där ska Sverige kompromissa med Malta och Irland och Portugal? Det är Centerpartiets politik alltså.
Johan, nu går det återigen upp i varv och jag tror att, jag skulle säga så här, försök hålla de personliga känslorna borta så blir diskussionen betydligt
bättre. Försök hålla dina lögner borta en bättre debatt.
Men Johan, om jag bara får påpeka hur det de facto röstar i Europaparlamentet. Ibland handlar det om rättigheter i icke-bindande resolutioner. Där röstar Kristdemokraterna också nej. Man säger inte att kvinnor har rätt till bestämmande över sin egen kropp. Däremot så säger vi ju nej när det kommer till att EU skulle sätta ett övergripande tak för hur abortpolitiken ska se ut. Men det är ju en helt annan fråga.
Och det är där det börjar. Folk tyckte att EU skulle lägga sig i föräldraledigheten och det där sen när det där hade malt genom korridorerna så kom det ett förslag om att kvinnor skulle ha arbetsförbud efter förlossning. Så att det man stoppar in i EU-maskinen, det vet man inte var man kommer ut. Det är därför vi vill ha ett lagom EU som inte styr välfärdspolitik. Du har stått för den linjen, uppenbarligen har du lämnat den linjen. Förklara då det för väljarna istället för att ljuga om vad vi tycker.
Jag vill bara stoppa in här. Fredrik, vänta lite Fredrik. Om vi går igenom alla omröstningar som har gjorts av olika partier och olika företrädare för svenska partier i EU-parlamentet så kan vi hitta både det ena och det andra av olika skäl och så. Men Fredrik Fedler, jag vill ändå fråga dig. Tvekar du verkligen på Kristdemokraternas demokratiska sinnelag?
Inte som det är idag, men jag är oerhört bekymrad när man inte kan välja mellan en liberal folkvald ledare som Emmanuel Macron och man inte kan välja mellan Viktor Orbáns diktaturfasoner. Jag är bekymrad när man inte kan säga att kvinnan har rätten att besluta över sin kropp. När man åker på hatmöten...
Allt det här är lögner alltså. Och det är också intressant, alltså 7 april skrev du...
Du kan inte prata samtidigt. Nu är det Johan Ingers tur.
Den 7 april skrev du i Svenska Dagbladet att det här populisthotet är kraftigt överdrivet. Den 8 maj skriver du att de liberala värdena plötsligt är hotade i sina grundfundament och att vi är en del av det. Du svänger ju oerhört fort, så att det verkar ju lite som att hotet från populismen, det korrelerar med ditt behov av uppmärksamhet inför valdagen. Men det här med Sara, det vet du ju också att det inte är sant. Om man tar del av hela den intervjun, så säger hon ju att hon mycket hellre samarbetar med Macron. Och du vet det här. Du vet detta om olika beslutsnivåer i EU också. Men du spelar teater och du hittar på. Och det är ärligt talat väldigt tragiskt. För du smutsar ner hela debatten.
Johan, du visar ju precis på det som är mitt stora bekymmer här. Nu tar upp min debattartikel. Ungefär 20% kommer populisterna bli. Det är inte majoritet. Men de kommer kasta mycket grus i maskineriet. Och de kommer göra stora bekymmer. Det riktiga problemet, som jag också påtalar i den där artikeln, om man orkar läsa hela resonemanget, är att när de konservativa partierna börjar kröka rygg och blir lösa i köttet inför populisterna, det är då de närmar sig majoritet. Och det är därför jag vill veta, vad kommer Kristdemokraterna att göra? Hur kommer man att agera? Lars Adaktusson har varit på de här hatmötena. Han har röstat på vad man har gjort. Och ni bör klargöra detta.
Han var på ett möte som handlade om förföljelse av framförallt kristna i Mellanöstern. Han har engagerat sig för människor som får sina huvuden avskurna, medan du har ägnat dig åt att grisar får sina svansar avskurna. Herregud.
Vi får bryta debatten där. Det är en intensiv diskussion, för att uttrycka sig milt, som har utbrutit mellan Centern och Kristdemokraterna efter...
Alltså vilken jävla sågning. Han avrättade Federley.
Alltså det är ju intressant att Federley pratar om så här, det här med när de konservativa partierna, alltså att han, för det första det här retoriken om konservativ, alltså att han liksom använder det, men att de konservativa blir liksom lösa i köttet och vad det nu var liksom. Alltså det är ju verkligen att Centerpartiet ser sig själva som den sista utposten mot liksom 30-talets Tyskland.
Ja, och här, men det kan ju varit så att just den här intervjun inte gick så bra, för att det var Ursula som gjorde den här intervjun.
Fuck, det var Ursula igen. Alltså.
Det var Ursula. Det var inte Federley som gjorde den här intervjun. Det var Ursula som gjorde den. Ursula gjorde en urusel intervju. men Johan Ingerö, alltså... Fan, han trycker dit honom.
Ja, verkligen.
Och det jag tycker är så spännande i hela den här debatten är ju observera hur det är liksom bara förnamn. Det är Sara... och det är Fredrik och det är Johan, och det är för att alla de här människorna alltså känner varandra. Man har varit nära vänner liksom för ens bara några månader sen, tills C bestämde sig för att liksom fnaska runt till Löfven. Och det är ju det som är väldigt talande, tycker jag, i den här intervjun, för att, eller den här debatten, det blir ju Hur sjukt det blir när nära vänner plötsligt bara säger, men du står plötsligt för diktatur här, för på två månader har den här utvecklingen gått.
Ja, men det är intressant det här också med just Federley, för hans personlighetsklyvning går ju igen också i att han var ju en av de som det läckte var emot den här uppgörelsen med sossarna. Ja. Alltså att släppa fram Löfven. Han ska ju ha varit en av de som var emot det. Och sen så liksom blev det så här ändå, och nu är han en av härförarna som vill liksom skjuta KD bort i liksom den extrema högerkanten.
Men jag tycker faktiskt väldigt imponerad över KD och Johan Ingerös sätt att hantera det här. Ja, jag verkligen. Tror det var mycket att vinna på det. Men också att bara så här, när någon ljuger, inte stå och liksom ursäkta sig, utan bara så här, skjut tillbaka och sen förnedra honom också. Det måste finnas en social... liksom, det måste finnas ett socialt pris att bete sig som man gör. Och det är bara hatt av till dem. Och,
hatt av ting,
men här är ju, det här är ju en grej. Folk har ju börjat fråga mig så här, vad tycker de om KD nu när det går ju väldigt bra för dem och så. Och jag är väldigt glad att det går bra. Särskilt Sara Skyttedal, som jag tycker jättemycket om liksom, och så. Jag önskar henne all vällycka i valet, verkligen. Men då är det så här, problemet när KD är så här stora är ju när man börjar titta på alla andra som är längre ner på listan. Så deras andra namn, där pratar vi verkligen så här vänsterflank liksom.
Är det så?
Ja, absolut. Deras andra namn är definitivt, men det är främst deras tredje namn.
Mm-hmm. Vem är det då?
Hon heter Lisa Marie Norlin och mm-hmm. kommer från Sundsvall, varit kommunalråd där.
Okay.
Och andra namnet är ju David Lega från Göteborg.
Mm.
Men det är verkligen så här, det är ju, någon måste ju stå för den så att säga flyktingömmande, frikyrkliga liksom, grenen. Och det är väl tredje namnet. Och det är ju där jag blir så här. Folk har till och med frågat mig så här, muffare typ så här, men jag kanske vill rösta KD. Eller inte muffare, men typ ish varit muffare en gång i tiden. Och nu typ allmänborgerliga. Funderar på att rösta KD. Och då har ju mitt svar varit liksom, ja, liksom Sara är ju skitbra. Fan, till och med jag rycker lite i mig och vill jag kryssa henne också liksom. Men alltså, men fan, hon kommer ju komma in. Men sen ska ju tredje namnen in liksom.
Mm.
Och det är ju då så här, ja, men om man googlar Lisa Marie Norlin så kan man ju väl få lite resultat om hennes olika yttranden och så vidare i särskilt migrationsfrågor och så vidare. Så tar hon ju att säga en väldigt stark vänsterflang. Ja, men hur som helst så tror jag att jag unnar dem verkligen KD att det går bra. För de gör sig förtjänta på det sättet de kommunicerar, hur de vågar stå upp för sina åsikter men också vägrar ta skit. Och redo att söka konflikt också. De kuvar sig inte heller. Och sen när någon anklagar dem för högerextremism och sånt, då istället för att bara beklaga sig så ger de tillbaka också. De går ju på den personen då som anklagar dem för det och verkligen ger tillbaka. Medan liksom den moderata varianten på det hade väl varit att så här, ja, men vi ställer oss och håller något högfärdigt tal om hur viktigt det är att bevara demokratin och så vidare. Och försöka ursäkta oss själva att vi inte alls, min sagt, inte är antidemokrater och så. Och den strategin...
Jag håller inte med. Alltså, jag tycker att Ulf markerade jävligt tydligt mot Löfvens första majtal exempelvis.
Ja, han gjorde... Ja, det här är ju en sån här internt partisnack också. Så här, markerade jävligt tydligt. Var så här, ja, han markerade väldigt tydligt för att vara politiker. Men han markerade inte riktigt tydligt för någon som blir kallad för högerextremism. Hade ju, om jag hade blivit kallad det, jag hade ju raised hell.
Jo, ja, men fan, ja,
men det är ju skillnad i olika profiler.
Jo, men precis, exakt, men det är väl mer av en skillnad i språk.
KD, ja, men när KD blev anklagade för det här, de har ju raised hell. De har ju skrivit debattartiklar, de har liksom, och verkligen gått på Federley som person liksom, och gett tillbaka. Och det tycker jag, det är bara att lära sig. Alltså, jag tyckte det var bra att man markerade. Det är helt seriöst. Jag tyckte det var bra att man markerade.
Jag tycker ändå att Ulf raised some hell, alltså i det att han sa liksom att det här är, han sa väl typ att det här var nytt, alltså att Löfven gjorde bort sig, att han skämde ut sig och att det här var ett nytt bottennapp eller botten, vet du, lågvattenmärke eller vad fan det nu var. Eller det kanske inte var han som sa det, det kanske var någon annan, men i vilket fall, jag tyckte ändå att han var, men jag tyckte han var önskvärt tydlig i den delen. Jag kan på ett generellt plan förstå vad du menar, att KD har varit tydligare än Moderaterna i en lång rad debatter och diskussioner. Men när man högerextremstämplar Moderaterna så håller jag inte alls med om att det inte har varit markeringar. Liksom.
Ja, men det är klart att det har varit markeringar. Frågan är, har markeringarna varit framgångsrika?
Nej, men
i den
möjligt.
Märkelsen att de har initierat starka konflikter. Men en sak jag tyckte var intressant i slutet av den här debatten vi precis lyssnade på, så jag tror han kallade det för heta diskussioner eller något sånt kallade de för. Och jag menar, jag kan föreställa mig om det hade varit en sån om mig. Alltså det här drevet hade ju lika gärna kunnat handla om mig. Jag minns att jag har varit i såna här drev när man just börjar prata om skjutna journalister och antisemitism och allting och försöka smeta på det om mig. Och jag kan verkligen, men jag kan inte föreställa mig att man hade kallat det för en het diskussion, utan då hade det varit liksom så här, nu fortsätter hatdrevet liksom. men så det är bra, då KD håller du på en ganska bra nivå om de gör så här. Men Johan Ingerö är ju faktiskt, han var en av de första som lärde mig vad det var jag egentligen gjorde. Så när jag började liksom växa lite på nätet och sånt, så var det Johan Ingerö som, han var den första som teoretiserade liksom vad det är jag egentligen gör och varför det funkar. Och han hade gått tillbaka, han är ju väldigt intresserad av amerikansk politik, och han hade ju gått tillbaka och till exempel tittat på hur Tea Party-högern organiserade sig i USA en gång i tiden. Och där han hittade likheter med min argumentationsmetod, just att man kopierar vänstern och Saul Alinsky särskilt. Och då började jag helt enkelt förkovra mig i den riktiga teorin, och liksom jag började förkovra mig i de metoder han påstod att jag använde.
Ja.
Så jag blev ännu bättre på det jag gjorde genom att han teoretiserade om vad det var jag gjorde. Och jag läste de böckerna han påstod, alltså vars mallar jag påstod följa. Liksom.
Så det var en douchebag naturbegåvning.
Ja, exakt.
Men sen så började du liksom anamma douchebag-metoden.
Exakt. Och det är ju Johan Ingerö som är, han är ju, jag vågar säga, masterminden bakom KDs uppsving.
Ja.
Definitivt. Och det har ju gått så långt till och med att många debattartiklar då som Ebba då har skrivit tillskrivs ju att det är han som har skrivit dem. Folk känner igen att liksom,
det är lite
att
farligt. Penna. Det är lite farligt. När det blir för, när det blir för mycket, alltså när, för det behövs att det är liksom partiledaren som ska sitta vid rodret. Man behöver ha den berättelsen för att partiet ska ha en stark ledare liksom.
Ja.
Om det blir liksom ett narrativ om det tjänstemannastyrda partiet, då kan det slå tillbaka på en.
Absolut, men det är ju, det man ska veta är att det här är inte första gången Johan Ingerö försöker göra det här med KD.
Nej.
Alltså Göran Ingruff var han personen bakom den här verklighetens folk. Men då hade man inte, alltså Göran Hägglund var mycket men inte modig. Han vågade inte köra det budskapet rakt igenom. Så he fell short där, och vad Ebba har gjort är ju att hon har ju verkligen vågat satsa på hans strategi. Och det är ju det som har varit, om man tittar på så här framgångsrika strateger inom partier, bakom de flesta så här, vet, makalösa uppgångar och så är det ju partistrateger, så här, väldigt smarta människor som har engagerat sig för ett parti exempelvis. Och oftast så är ledarskapet bygger ju på att man ger dem också mandatet. Alltså med, ta Fredrik Reinfeldt som gav mandat till både Borg att utforma politiken, men också Schlingmann att utforma kommunikationen. Att han det var ju det ledarskapet han visade. Att Fredrik Reinfeldt handgripligen liksom designade den nya loggan, det krävdes ju inte. Eller skrev den där långa debattartiklarna om liksom, om att vi inte ska överge LAS liksom. Det behövdes inte. Det är liksom, det är ju ledarskapet folk vill ha. Och det har hon verkligen tagit, Ebba. Och det är ju det att hon har vågat satsa på Ingerö och låta hans liksom strategi gälla. Och det är därför de är skitstora. Jag fick höra i korridorerna att när de blev 9%, så gjorde de ju det här SD-utspelet. Att de skulle samtala med SD. Och då tänkte de så här, okej, vi kommer aldrig bli större än så här. Så då liksom, gör vi det här. Och så tappar vi 2 procentenheter. Och sen så har vi gjort det. Vi har drivit av det här plåstret.
Just det. Liksom.
Och så gjorde de det. Och så gick de upp till 12 liksom. Så det är ju mycket av, alltså, folk måste förstå ju med att det är ett så här totalt kaossystem, för det handlar om människors åsikter och värderingar och så, miljontals människors åsikter. Så det är nästan omöjligt att förutspå. Och problemet blir när partier som Centerpartiet, de har ju väldigt, oftast väldigt mycket pengar. Så då opinionsundersöker de ju hela tiden vad människor tycker. Men du kan aldrig opinionsundersöka hur människor kommer reagera. Det är väldigt svårt att opinionsundersöka hur människor kommer reagera. Du kan bara opinionsundersöka vad de tycker. Och vad jag tror, de har hamnat i opinionsundersökningsträsket. Nämligen att Centern har ju då pollat att, ja, tycker folk om Orbán? Nej. De tycker inte om Orbán. Okej, okay, tycker folk om högerpopulism? Nej, men det gör de inte. Men vad blir reaktionen om du börjar smeta det på KD?
Mm.
Det har de ju inte räknat. Det kan du ju inte räkna ut. Och det är ju problemet med Centerpartiet. Jag tror de, alltså orsaken till att varför de landade Löfven istället för Ulf är för att de gjorde massor av opinionsökningar och så här, vad tycker du om att göra upp med Sverigedemokraterna? Eller vad tycker du om att stödja Ulf Kristersson i en regering beroende av Sverigedemokraterna? Vad tycker du om att Centern gör upp i en mittenkoalition med Socialdemokraterna? Och då kan du ju få bara åsikter ur det. Men du kan inte få hur människor kommer reagera väl när det är på plats. Det måste du bara använda intuition, lite tur och ditt förnuft för. Och det är lite det som jag tror... Ja, men det är det träsket Centerpartiet har hamnat i. De har för mycket pengar, de har för dyra opinionsundersökningar. Och ens KD har verkligen... Ja, men de har varit körda. Så de blir tvungna att förlita sig på politisk strategi och kommunikation. Och det är därför det går så himla bra för dem.
Och nu gör ju du mot Johan Ingerö samma sak som han gjorde mot dig. Så du liksom analyserar honom som han gjorde mot dig för 100 år sedan. Så det blir full circle.
Ja, exakt. Äntligen. Så den här bjuder jag på, Johan.
Mm.
Så skickar jag fakturan nästa gång.
Det var allt för den här veckan.
Vi har börjat få in lite standardiserad både inledning och slut. Har du tänkt på det? Utan att vi har planerat för det.
Ja.
Vi avslutar alltid liksom med det var allt för den här veckan. Och,
sen så kommer vi alltid på oss själva på det allra slutet. Alltså när man stänger av mickarna så reagerar man alltid på så här, varför säger vi ses för? Om en podcast. Alltså vi säger ju vi ses nästan varje gång. Men det bara kommer ur den.
Jag vet inte varför. Men det känns naturligt att säga vi ses.
Ja.
För man ses på nätet.
Jaha, gör man det?
Ja, man hörs inte. Det är inte så att vi ringer dem.
Nej.
Jag vet inte, det känns mer naturligt.
Till fan.
Okej, så nu kommer vi behöva sätta upp några regler här. Till exempel att vi då börjar varje podcast med välkommen till god ton. och en podcast med mig och sen presenterar dig. Och sen så kommer vi behöva att avsluta. Varje med, det var allt för den här veckan.
För
och
alla,
sen säger vi ses.
För alla som är en bit ut på autismspektrat så att de liksom känner sig trygga och vana i det här.
Men apropå det, vi har ju fått väldigt bra support och hjälp från våra Patreons och våra lyssnare på din jakt.
På Miss Rock.
Miss Rock, ja.
Ja, hon finns på Instagram och har rungande typ 215 följare eller någonting.
Ja,
och har inte lagt upp någonting sedan 2017.
Ja.
Alltså det verkar ju som att, som du sa, hon verkar bara ha ynglat av sig. Liksom. Hon blev mamma och sen så försvann hon från the face of the earth. Men det, jag är inte nöjd där. Jag vill veta exakt vad som har hänt. För,
ja.
Det, för liksom hon är ju borta.
Men kan inte vi försöka få tag på hennes nummer och ha en intervju med henne?
Ja, fast jag vet inte vad jag undrar. Jag undrar väl kanske det då. Vad hände?
Ja, ja, men du vill bara ställa frågan.
Ja.
Men vi har lite shoutouts.
Ja.
Och det är Botkyrka Smurfen.
Mm-hmm.
Det här vill man att man ska rappa. Så det här får du göra.
Ja, men det kommer jag ju inte göra.
Du måste rappa.
Nej,
du
men
måste,
det här är så här forced måste... fun. Det finns inte en jävla chans.
Han avslutade det med Dance Monkey Dance.
Jaha, det händer ju inte.
Du måste rappa med, och du måste lägga på en förortsdialekt när du gör det.
Nej, men det finns ju inte en jävla chans att jag gör det.
Vad är chansen att du gör det här?
Ja, det stagnerar dig nu.
Kom igen.
Nej, jag kan läsa upp den.
Nej, du måste rappa det.
Nej, men det kommer inte hända. Nej, fy fan, nu läste jag. Det finns inte en jävla chans alltså. I helvete.
Han har betalt sina surt fördärvade pengar.
Men jag kommer inte gå på den jävla dance monkey dance härskartekniken som du gör.
Okej. Okay.
Ja, kan du dra den på persiska eller någonting?
Ja, okej. Okay. Ja, oh, fan, det här är ju... Det här är svårt alltså. Ni representerar min verklighet med stil. Berättar om min vardag som en säkerhetsventil. Får ut min aggression i form av starka ord. Med rytmen i blodet, men alltid med god ton.
Ja, det var fint.
Det var den första från Botkyrka Smurfen.
Ja.
Är det...
Fan, jag är helt svettig efter det här. Alltså.
Är det så? Att du var nära?
Nej, det var inte nära. Jag var inte ens halvnära, men det var bara tanken på det. Det finns inte en chans. Alltså.
Frans Björnsson. Han har skickat att han vill joina Sydsvenskan klubben och lansera mitt eget avgångskrav på Hanif. Det här är någon som kommer ihåg våra avsnitt alltså. Och det här är ju för att jag har jämfört 4chan med Flashback. Och Per, tro inte att du sitter allt för säkert i båten. Du satt bredvid när det här sades. 4chan är dank. Det är väsentligt mer än vad man kan säga om Flashback.
Vad fan är dank?
Dank? Alltså dank memes. Ja, okay.
Ingen
vi får,
aning.
Vi får ta ett avsnitt där jag får förklara det här med internet för dig. I övrigt vill jag ge en shoutout till den icke-kommunistiska delen av elevrörelsen för sitt arbete.
Ja.
Det var de custom shoutouts vi har. Det finns fler människor som berättigade till det. Mm. Men i och med att ni inte hör av er så får ni inte dem.
Du är hård men rättvis.
Ja. Men t-shirtar är på väg, några. Ni som har, det är jättemånga som har beställt t-shirtar som inte har skickat sina storlekar. Gör det. Ni som har gjort det, ni behöver inte göra det. Men ni som är, eller till och med ni som har gjort det, gör det igen. Det är bättre att, om ni tror att ni har gjort det och sen har ni inte gjort det, så är det bättre att ni skickar dem igen. Så vi har dem. Tyvärr så har vi ju inte Excel.
Nej.
Det är ju några som önskat sig. Vi har inte Excel. Och det är vårt fel. Så nästa gång vi gör en beställning, då kommer vi skriver en IOU till alla er med Excel, och så kommer vi skicka ut det till er. Annars så vill vi ju såklart tacka alla våra patrons för ert fantastiska stöd.
Ja, verkligen.
Och vill man bli patron, då går man in på patreon.com/godton. Och man får jättegärna följa oss på Instagram. god_ton.
Fan, du har koll på det här.
Ja, men och jag hoppas också att ni är jättenöjda med det nya ljudet.
Ja, jag hoppas det också.
Och stort tack till vår anonyma benefactor.
Audiologen, som för övrigt är en del i den här... Han var producent till den här rapplåten om IS som skickades in.
Var han det? Nu kommer det fram lite spännande ny info om den här rapplåten. Men verkligen stort tack till honom. Och för er andra, då syns vi nästa vecka.
Nu sa du det igen.
Ja, det är en standard nu.